Ok. När jag var ett barn så åkte vi varje år på solskenssemestrar. Min mamma, hon lyckades alltid fixa så att vi fick ledigt en vecka eller två från skolan. Och så drog vi iväg någonstans. Och sen när vi kom tillbaka så hade jag alltid med mig videoband inspelat liksom från den här semestern som jag visade i skolan. Och det var liksom ingen best of här, två minuter. Utan det var det här oredigerade mamma hade filmat hela semestern liksom. Det visade jag för min klass som de fick plåga sig igenom. Och jag har ingen aning om varför fröken tillät det. Men jag älskade det. Och när jag var omkring 10 år så åkte vi till Egypten. Och det kändes här lite mer exotiskt, lite häftigare än de flesta ställena vi brukar åka till. Och resans höjdpunkt, det var när vi åkte bra bit rätt ut i öknen på en guidad tur till beduiner. Och det här, det var ju liksom något helt annorlunda än vad jag någonsin sett. Det var som att färdas, jag vet inte hur många hundratals år bakåt i tiden och se hur de levde. De visade oss sina tält liksom, vi fick smaka på deras mat, vi fick provköra kamelerna. Och sen visade de deras brunn för oss. Och jag ville ju gärna gå fram liksom och kika ner i den här brunnen. Och den här brunnen, den var, de bodde ju mitt ute i öknen, alltså på riktigt. Det var ju liksom deras källa till liv. Utan den klarar de sig inte. Och jag böjde mig liksom fram över den här brunnen. Och den såg djup ut. Och så spottade jag. Och jag kommer inte ihåg om det var mamma eller pappa. Någon tog tag i mig och drog undan mig. Nu var jag i knipa. Vad gjorde du nu? Och jag bara stod där och jag kunde inte svara. Och det var inte liksom för att jag var rädd liksom eller sånt där. Utan jag visste inte ens vad jag hade gjort. Det var inte så att jag liksom, vad jag avskyr de här beduinerna och spottade. Utan det hade gått av sig självt. Och det är klart att så här, jag var ett barn. Man kan argumentera för att jag inte hade något konsekvenstänk. Och det ligger säkert sanning i det. Men jag tror också att det var någonting annat. Jag tror att det fanns någonting som höll mig som en pojk i sitt grepp. Nu ska vi öppna Bibeln här. Då är det första Mosebok, kapitel 2, vers 7. När Gud precis har skapat jorden. Och det sista vi kan läsa om att han skapar, det är människan. Och då står det så här. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Och för ett tag sedan så hörde jag en tolkning på den här versen som jag tyckte var så vacker. Och i den här tolkningen då är det Gud som går ner på marken och med sina händer formar den här människan av jorden liksom. Och så böjer han sig framåt och blåser in liv i den här, vad det nu är. Och det blir en människa. Och när människan, Adam, öppnar sina ögon, när han vaknar, det första han får se är Guds ansikte. Det är som sagt bara en tolkning, men det Bibeln säger är att när Gud såg på allt det han hade skapat så var det mycket gott. Ja, jag kanske förmänskligar Gud lite här liksom i allting. Men när jag läser liksom det här början, då, det verkar som att Gud rent fysiskt var där bland människorna. Och Gud, han satte människan till att ta hand om den här trädgården som det så fint kallas. Men Gud, han är inte främst intresserad av vad vi gör. Som du sa, Eva, där. Hur vi tjänar honom. Utan han vill ju att vi ska älska honom. Och han kunde ju ha programmerat oss liksom, så att vi bara älskar honom automatiskt. Men det vore inte riktig kärlek, tror inte jag. Utan jag tror Gud, han vill att vi ska välja att älska honom. Så han gav oss ett val för att kunna få sann kärlek. Och vi kan läsa om hur han, det står att han planterat två träd i den här trädgården. Det var livets träd som människorna fick käka av för att få leva. Och sen satte han också trädet med kunskapen om gott och ont. Och så gav han människorna ett bud, ett förbud. Och det var, käka inte av trädet med kunskap om gott och ont. Men ni vet hur det gick. Människorna, de käkade frukten. Och då står det så här i första Mosebok 3:8. För människorna, de, när de käkade den här frukten, då märkte de ju att de var nakna. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Har ni någon gång gjort någonting dumt mot någon så att ni inte har kunnat se den personen i ansiktet? Det har jag. Lukas också. Det är jättejobbigt. Och nu kunde inte människan se Gud i ansiktet längre. Relationen var förstörd. Vi hade liksom valt någonting annat. Och Gud, han drev faktiskt bort människan från den här trädgården då. Och vi fick inte äta av livets träd längre. Så människan, vi började dö. Och det som hände när vi valde bort Gud, det var att vi tog på oss en väldigt tung ryggsäck. Den är inte så tung, men ni får låtsas att jag är jättetrött och besvärad av den här. Och vi blev fast i den här ryggsäcken. Vi blev slavar under den. Vi blev syndare. Och så kan man läsa liksom om hur vi människor, vi bara liksom fyllde på den här ryggsäcken med skräp. Vi blev ondare och ondare. Och Gud, han till och med sörjde att han hade skapat människan. Så han dränkte hela världen. Det var liksom, det var barn, det var gamlingar, det var, jag läser barnbibel där hemma och det är så gulliga bilder av Noas ark. Men i verkligheten var det inte det minsta gulligt. Det var bara 8 människor som fick leva vidare. Men inte ens allt det här tog bort synden ifrån världen. För synden, den satt fast, den var i människan. Och det är därför en kille långt, långt senare spottar i en beduinbrunn. Och det är därför varenda gång som vi startar nyheterna så får vi höra om massa elände. I Romarbrevet 3:23 så står det. Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så vi alla har syndat. Alla bär på den här väskan. Och i Bibeln där kan vi läsa om massa olika människor som var nära Gud. Och en av de här människorna som hade en riktigt tajt relation med Gud, verkar det som, det var Mose. Och Mose, han hade liksom sett hur Gud hade gjort massa coola grejer, massa under liksom. Han hade befriat ett helt folk genom Mose från slaveri. Och Mose, han är så hungrig på Gud. Han bara vill veta mer vem den här mäktiga guden är. Och han bara liksom utbrister, låt mig få se din härlighet. Och jag älskar det här. Att Gud, han bara okej. Okay. Så han bokar träff med Mose dagen efter. Men Mose ska bara få se Gud bakifrån. Och Gud säger, mitt ansikte kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och få leva. Så inte ens Mose som var bundis med Gud fick se Guds ansikte. Vår relation med Gud är brusten. Och nu kanske du tänker att jag käkar ingen sån här kunskapsfrukt och jag spottar inte i några brunnar. Men vi kan inte jämföra oss med varandra här. Utan vår jämförelse, den är upp till Gud. Att det är Gud vi ska jämföra oss med. Och då är vi väldigt långt ifrån honom. Vi kan inte stå felfria i egen kraft. Låt mig ge er ett exempel. Lukas, du kanske har sett det här förut. Nej, det är lugnt. Det är stark. Nu blir det lite skola här. Ska vi se om församlingen kan de 10 budorden. Yes, nu får ni vara med lite här. Okej, säg ett bud. Ja, du ska inte ha andra gudar. Jag gör en förkortning här. Inga andra gudar. Ni ser vilken stil jag har. Jag kan inte skriva. Vad sa du? Ja. Jag ska inte dräpa. Nej. Inte dräpa. Yeah. Vad sa du? Jajamän. Hedra föräldrarna. Inte stjäla. Kan ni läsa min fantastiska stil? Ja, inte begå äktenskapsbrott. Inte äktenskapsbrott. Gapsbrott. Yes, vi har några kvar. Vi har, ja, inte vittna falskt då. Inte ljuga, skriver jag. Vi ska inte ljuga. 2, 3, 4, 5, 6. Vad har vi mer? Inte missbruka Herren i Guds namn. Ja, inte missbruka namn. Bruka namn. Sen har vi sabbaten. Vilodagen. Ja. Vilodagen. Precis. Vi ska inte vilja ha deras begär. Ja. Deras hus och sen är det åsner och fruar och allt vad det är. Övrigt. Ha inte begär liksom. 1, 2, 3. Ja, ja. Jag förstår. Yes. Så. Nu är frågan då. Hur många jag har brutit mot av de här. Och inga andra gudar. Alltså jag har liksom aldrig bett till någon annan gud. Men jag har definitivt haft avgudar i mitt liv. Grejer som har tagit Guds plats. Så här är jag skyldig. Nej, nej. Och inte dräpa. Det ska man inte göra. Och jag har aldrig dräpt en människa. Men det står att om vi hatar våran broder så är vi en mördare. Och jag har faktiskt hatat. Och jag har inte alltid varit så trevlig mot mina föräldrar. Själa, jag har laddat ner grejer som jag inte borde laddat ner. Och inte äktenskapsbrott. Nej, jag har aldrig varit otrogen. Men Jesus, han säger att den som ser på en kvinna med lust, han har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Och det har jag faktiskt gjort. Ljugit, yes. Allt annat vore en lögn. Och inte missbruka Guds namn. Alltså liksom. Det gör vi ganska ofta i vår kultur. Man tänker på hur vi använder Guds namn nästan som en svordom ibland. Skyldig. Vilodagen. Jag har definitivt kört på allt för mycket och inte gett mig vila. Hus, hemnet någon? Jag har. Och övriga begär, ja, jag har definitivt velat ha grejer som andra ville ha. Och Bibeln pratar om att vi en dag kommer att få stå inför Guds domstol när Gud ska döma oss. Och det är liksom ingen så här, vad säger man, vågskål liksom, där goda gärningar tävlar mot de onda. Utan allt det goda vi gör, det är liksom, det är förväntat av oss. Allt det dåliga, det är bara ett minus. Så när jag står inför Gud då är jag en avgudadyrkare, en mördare, ingen respekt för mina föräldrar, en lögnare, äktenskapsbrytare. Ja, ni ser. Jag är skyldig. Och Gud, han kommer döma rättvist. Vi citerar ofta Johannes 3:16. Vi sjöng till och med den förut. Ty så älskar Gud vår värld där. Och det är en jättefin och hoppfull vers. Vad vi inte citerar lika ofta är lite senare i samma kapitel. Då står det så här i Johannes 3:36. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så det här är inget liksom att Gud ser igenom fingrarna, utan Guds vrede är faktiskt över oss när vi syndar. Och nu har jag tryckt ner oss ganska mycket här. Varför har jag gjort en så jobbig predikan? Jag ska inte läsa det, men i Lukas kapitel 7 så berättar det om Jesus när han är på besök hemma hos en farisé. Alltså en religiös elit kan vi väl säga. Och de sitter sig ner där för att käka. Och så in i hans hus så kommer det en kvinna. Och det här är en trasig kvinna. Och hon gråter och alla där inne, de vet liksom att hon där, hon är en synderska. Och hon faller ner för Jesus och börjar kyssa hans fötter och hälla balsam över dem och ha sig. Och den här farisén, han tänker för sig själv, ja, men vad är det här? Den är Jesus, han skulle ju vara en helig man. Och nu sitter den här synderskan där och kladdar på hans fötter och han gör ingenting. Och Jesus, han vänder sig mot farisén. Och så berättar han vilka kärlekshandlingar den här kvinnan gör mot honom. Kärlekshandlingar som farisén inte gjorde mot Jesus. Och så förklarar han att den som får lite förlåtet älskar lite. Men den som får mycket förlåtet älskar mycket. Och den här kvinnan hade fått mycket förlåtet. Och jag vill att vi ska älska Jesus jättemycket. Och om vi förstår vad han har gjort för oss, då kan inte vi annat än att älska honom. Gud är kärlek. Och Gud hatar synd. Det ska vi inte släta över. Och när vi förstår det, då ser vi liksom att Gud, han har gjort den största kärlekshandlingen i tidshistorien. När Gud blev människa. Gud sände sin son till jorden. Och Jesus, han var ingen slav under synden. Han behövde inte släpa runt på den här väskan. Utan han var den första som gjorde allt top notch. Ja, ni vet. Han fick med sig massa människor. Och de religiösa ledarna, de stod inte ut med honom. Så de korsfäste honom. Och man kan faktiskt läsa om Jesus perspektiv av korsfästelsen i Bibeln. I Saltaren 22. Då står det så här. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. och min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Det var inte så kul för Jesus att hänga där på korset. Och ni som är föräldrar här inne, har ni någon gång föreställt er eran son eller dotter spikas fast naken på de här brädorna och ropa till er: förlåt dem som gör det här, för de vet inte vad de gör? Och ni skulle liksom kunna stoppa det här vilken sekund som helst, men ni låter det fortsätta för de som har behandlat er illa. För deras skull låter ni det fortsätta. Så var det för Gud, att han fick se sin son hänga där. Och han kunde ha stoppat det, men för våran skull lät han det pågå. Och Jesaja 59:2. Vart nu Jesaja tagit vägen där. Så står det att det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det som var i vägen mellan oss och Gud, våra synder, det la han på Jesus. Och när Jesus får allt det här på sig, så ropar han: min Gud, varför har du övergivit mig? Att all det här synden, det som blockerade vår relation med Gud, det kom på Jesus nu. Och för första gången i evigheten så var enheten mellan Gud Fadern och Gud Sonen bruten. Och kanske det här var det allra värsta. Och i det här tillståndet, där dog Jesus. Och han tog med sig synden i döden. Och lämnade synden i döden. Och Gud uppväckte honom. Han träffade lärjungarna, liksom visade sig för dem. Och lärjungarna blev helt till sig och ägnade resten av sina liv åt att berätta om honom. Och de flesta dog på kuppen. Och det de berättade var inte bara kunskap. Det var inte bara kunskap de ville ge. Utan det var att det finns en relation att få med Jesus. Och Bibeln beskriver bland annat vår relation med Jesus som ett äktenskap. Och det är idag är det som att Jesus går ner på knä inför oss. Och bara ber liksom: vill ni vara med mig? Jag har fixat allting. Allt är ordnat. Kom och var med mig. Och precis. Så det är liksom, livet här på jorden är som en förlovning. Och himlen, där blir det bröllop. Och precis som det var för de första människorna, så får vi välja. Det är ett val att älska honom. Och det enda han förväntar sig är att vi ska tro på honom. I Psaltaren 103. Vers 12. Det står det så här: så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Att när vi säger ja, då tar han våran ryggsäck. Han tar våra synder och så kastar han iväg dem. Långt bort. Längre än så. Och vi blir vad vi brukar kalla för frälsta. Och jag vet inte om ni har koll på det, men frälst, det betyder, det är ett annat ord för räddad. Tänk engelskans saved, I'm saved. Och vad är vi då räddade från? Är vi räddade från Guds vrede? Eller är vi räddade från helvetet? Nej, det vi är räddade från, det är synden. Och allt andra, det är en konsekvens av synden. Och vi har ofta en kultur i vår del av kristenheten där vi gärna påpekar att jag är en syndare. Och när jag blev frälst så var jag i ett sammanhang där man ofta sa det liksom, vi är syndare. Och det formar mig. För jag såg mig själv, även om jag trodde på Gud, följde honom, så var jag en syndare. Och det formade hur jag såg mig själv, hur jag agerade. Och det blockerade den friheten som Gud gav mig. Sen efter ett antal år så började jag förstå att det här är ingen biblisk lära. Bibeln kallar inte oss som följer Jesus för syndare, utan han kallar oss för heliga. Det står gång på gång att vi är heliga. Och när jag fick förstå det här, då kunde jag äntligen vara fri att säga, men jag behöver ju faktiskt inte göra det här. Jag är fri från det där. Och nu säger inte jag att jag liksom aldrig tabbar mig, att jag aldrig gör en synd. Men jag är ingen slav under det. Jag behöver liksom inte falla för samma sak gång på gång. Så det vill jag säga. Sluta se dig själv som en syndare. Börja kalla dig för helig istället. Sen om du är en syndare ska du självklart, då behöver du vända om. Du ska inte ljuga för dig själv. Men om du är frälst, då är du helig, då är du fri. Och som Jesus sa att om sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Det har jag fått uppleva och det är bra. I Bibelns sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, får vi en liten glimt, säger man så? Jag vet inte. Får vi en inblick i vad som väntar. Och då står det så här. Mitt på stadens gata i himlen, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Alltså vi ska få äta av livets träd igen. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Alltså, synden är borta. Och Guds och Lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Alltså vi ska vara där och tjäna honom. Och de, alltså vi, ska se hans ansikte. Så vår relation med Gud kommer vara helt helad. Yes. Tack så mycket.